Har du en ångestattack?
Va?
Bara andas i en påse.
Nej, nej, nej. Jag bara...
Myser lite.
Myser lite, ja. Bara andas här, mysigt, får sprida skön stämning. Och om lejonhannen slappnar av så slappnar ni av också, eller hur? Vi säger välkomna till det 147:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Det är onsdag den 19 april, idag när vi spelar in. På plats här i Malmö musikstudio idag är då jag, Ola Söderholm, och Liv Strömqvist och Anna Johansson. Hej!
Hej, hej!
Tjena, tjena!
Idag ska vi prata om terror, sen om något annat och sen om terror igen.
Eller också terror, terror och sen något annat.
Jag har inte bestämt ordningen i alla fall.
Nej.
Men det är tre ämnen och två av dem är terror. Mm. Och ett är något som du har gjort, Nanna.
Precis.
Det jag försökt göra är att läsa på lite grann om hur terrorister blir till. Jag hoppas att det inte är exakt samma ämne som du har, eller samma vinkel.
Nej, men däremot så läste jag Elisabeth, heter hon Santesson?
Moderaternas...
Ja, just det. Heter hon Santesson eller Svantesson?
Svantesson.
Heter hon något rimligt eller något totalt sjukt?
Men jag läste en fråga som hon svarade på till tidningen Metro. Och då så var det någon som frågade henne så här... vad heter det? Vad ska vi göra för att stoppa terrorbrott? Och då sa hon så här... Vi ska inte på något sätt försöka ursäkta eller förklara terrorbrott.
Just det.
Och så här, det första vi ska göra är att vi aldrig någonsin får ursäkta eller förklara. Alltså jag vill bara säga det att hon, det du gör nu är...
Är det haram?
Ja, det är mot... Enligt henne så underlättar du nu, eftersom du, om du ska försöka förklara.
Nej, det är det som att det finns en så här beröringskräck för att förklara terror. För att då är man hela tiden för när och ursäktar dem. Precis. Verkar många i debatten, tycker jag.
Jag tycker att du bara ska säga att du tycker terror är fel.
Ja, men jag kan säga det var tredje mening som en disclaimer hela tiden. Att jag tar avstånd från det här med att slumpmässigt mörda civila. Men det var ju en väldigt... Det var Pontus Lundqvist hade en jätterolig serie ute om det.
Mm.
Om att det var... Så har du sett en annan?
Nej.
Att det var en kossa uppe i ett träd. Och så pekade en och sa, hur hamnade den kossan upp i trädet? Så svarade en annan, det spelar för helvete ingen roll, den ska inte vara där.
Den ska bara inte vara där.
Ja, det blir ända skämtet på ett tag. Återberätta. Pontus Lundqvist, roliga skämt. Nu kör vi med det jag har forskat om då.
Mm.
Det jag försökt göra är att läsa på lite om hur terrorister blir till. Mm. Alltså muslimerna, inte alla muslimer. Inte Johannes Anjoro till exempel. Många muslimer är inte terrorister. Johannes Anjoro, det är ett exempel bara där. Eller hur? Skitsamma. Nej, men alltså de här europeiska då, homegrown, hemodlade terroristerna som begår dåd i islams namn. Den här Drottninggatan-mannen faller utanför mönstret lite eftersom att han var nyanländ uzbek. Men annars är den stora huvudverken som alla funderar på vad är grejen med alla de här andra generationens barn till invandrare som är uppväxta i europeiska förorter som antingen då mördar slumpmässigt utvalda civila i dåd i Europa eller då gör det här som 100 göteborgare har gjort eller hur många det nu var, åka till Irak och Syrien och kriga för IS. I Frankrike, det är ju då det europeiska landet som varit hårdast drabbat av det här. Där har det under många år pågått ett krig mellan två franska professorsgubbar.
Mm-hmm.
Två experter på islam som hatar varandra.
Mm-hmm.
Som bedriver fransk professors farbror jihad mot varandra.
Mm-hmm.
Med ett löfte om att i paradiset få 72 kåta studentskor.
Det har de redan.
Ja.
Jag känner franska universitetet.
Exakt.
De lever nog den drömmen. Men de kanske...
Paradiset är på jorden redan. Mm. Striden handlar om huruvida problemet med europeiska jihadister kan spåras till islam i sig självt. Eller om jihadisterna snarare är crazy killar som mer använder islam som en förevändning. Ena professorn heter Gilles Kepel och han menar på att man måste förstå jihadisterna som religiösa extremister. Att våldsbenägenheten i alla fall till stor del ska ses som en förlängning av den växande salafismen i franska förorter de senaste 20-30 åren. Moskéer och imamer, ofta sponsrade av oljerika gulfstater, har spridit en bokstavstroende tolkning av islam bland invandrarnas barn som var olik den då som fanns hos föräldragenerationen. Och den här salafismen är då någon slags inkörsport till jihad. Mm. Och den andra professorn är Olivier Roa, som menar att jihadisterna inte i första hand ska förstås som religiösa extremister utan som våldsamma nihilister.
Jag är nog mer team Roa.
Jag också.
Det var ju en skräll. Han menar...
Vi tänkte det innan Roa sa det.
Han menar att terrorismens rot inte är radikaliseringen av islam utan islamiseringen av radikalisering. Det är hans one-liner som han har gjort succé med. Han har skrivit en lång artikel i The Guardian som heter Who are the new jihadis? Eller det var ett utdrag ur hans bok. Men han inleder då med att beskriva dödskulten som är den nya jihad. Nästan alla terrorister i Frankrike har sprängt sig själva eller fått sig skjutna av polisen. Vi älskar döden som ni älskar livet, är ett populärt slagord. Det låter ju ganska nihilistiskt. Mm. Lite oinihilistiskt att älska döden i och för sig.
Ja, det är ju lite så här skolgårdsgoter. Har det där tatuerat.
Men om man är riktigt nihilistisk så är man likgiltig inför döden också. Eller?
Ja, precis.
Att det är...
Det spelar ingen roll.
Mm.
Kan inte älska.
Nej, men döden är inte längre bara en så här möjlighet i jihad, utan i den här neo-jihaden är en del av planen. Vilket är en ny utveckling. Det har alltid varit ärofullt att stupa i jihad, förvisso, men inte att aktivt söka upp sin egen död. För ska man bokstavstolka islam så är självmord en synd, som det är i kristendom och judendom och så vidare. Så vad säger du det då om den här samtida radikala islamen? Han menar då att det säger att modern jihad är en ungdomsrörelse som har konstruerats oberoende av föräldrarnas religion eller kultur. Det är inte en del av ett större islamiskt sammanhang på det viset. På samma vis som det är ett fuck you till hela icke-muslimska världen är också ett fuck you till föräldrarnas islam.
Mm.
Det är bara så här, det här slår sönder allting. Vi ska bara ha ett blankt papper. Det är en total anti-hela världsordningen. Och att de har så här en självdestruktivitet och nihilism som inte har något att göra med de så att säga vanliga islamiska kampen eller politiken i Mellanöstern. Alltså de är inte en del av någon sån gammal antikolonial kamp eller en del av kampen mot Israel eller mot USAs drönarkrig. De yrar om kalifatet som ständigt ska expandera, men deras nihilism är helt ologisk strategiskt sett. Om det på riktigt var något sånt geopolitiskt mål de tänkte sig att uppnå. För det går liksom inte för någon att förhandla med dem. Det finns inget politiskt perspektiv. Och det är heller inte effektivt militärt med de här självmordsterrorismen. Attackerna då slösar upp stridsberedda män eftersom de bara används en gång och inga västmakter liksom kommer på knä. De bara ökar sina militärbudgetar. Roa menar att den här ständiga associationen till död är en nyckel för att förstå dagens radikala. Att nihilistdimensionen är central. Det som fascinerar och förför de som blir jihadister är idén om en ren revolt. Våldet är inte ett medel för att uppnå något utan våldet är målet i sig. Så det är då att det finns en så här pool av störda eller sårbara rebelliska unga män som ofta är brottslingar eller smågangster sedan tidigare och IS kommer att erbjuda dem ett narrativ. Och de har inte varit en del av den islamiska kampen tidigare i någon större utsträckning oftast.
Så... Många av dem har i alla fall varit så att de, eller hur, alltså har varit så här ganska mycket så typ hängt på krogen och blivit tagna för rattfylla och typ sådana saker och gjort... petty crime.
Just det.
Ragga för tjejer. Inte varit i moskén.
Haft på sig hoodies.
Just det.
Rökt cig.
Suttit på kåken. Just det.
Lyssnat på rap.
Mm.
Men han menar det då att det liksom inte att så här, eller han ska säga också att man inte ska frikänna islam från att problematisera som att man måste så här, fråga sig varför rebellisk ungdom har hittat islam som paradigmet för sin revolt. Snarare ändå det motsatta orsakssambandet som är varför islam producerar rebellisk ungdom. Att han menar att ja, pilen går åt det hållet och inte åt från islam till rebellisk ungdom. Och men alltså belägg då för att man inte kan se jihadisterna som en del av den här antikoloniala muslimska kampen är att de som begår attackerna i Europa, det är inte palestinier. Liksom det är inte folk som har blivit drönarbombade i Libyen eller Afghanistan. Och de är inte heller så här att de allierar sig med sina föräldrars kamp för Algeriets frihet. De säger inte att de är en del av det. Och de är heller inte nödvändigtvis de fattigaste och mest ointegrerade människorna. 25% av dem man har studerat i Frankrike är konvertiter. Att det är många vita, katolska fransmän som har blivit IS-krigare. Han har sammanställt data om 100 franska och belgiska terrorister som antingen har begått dåd hemma eller åkt på IS-resa. Och ja, men det är att, ja, men det var det här du var inne på. De har många gemensamma karaktärer. De är andra generationens, de har en period av småbrottslighet. De radikaliseras ofta i fängelset och blir så väldigt religiösa väldigt snabbt. Och sen ganska kort därefter självmordsattack. Ja, och att de här born again-muslimerna då, som inte varit speciellt religiösa innan. Och ett annat så här, då bevis han har, eller man ska kalla det, för att det är killar på glid som hittar islam snarare än att islam gör dem till killar på glid, är att ingen av de här 100 som man har studerat har varit aktiva i muslimska brödraskapet. Inte en enda av dem. Och inte heller så här solidaritetsgrupper för olika kamper i Mellanöstern.
Och de är inte föreningsmänniskor. Nej. På det sättet att de sitter i en sån källare.
En dagordning.
Nej, precis. Men de är så här liksom, på något vis, att de är så bara hårda liksom killar på glid som är kicksökare, så de gillar ju inte någon sån tråkigt tönteri.
Nej, de är mer extremsportare.
Det ska komma en extremförening liksom.
Ja, exakt. Men
för det har han snackat om, att han tycker att det är helt idiotiskt med de här avradikaliseringsprogrammen i Israel kommer hem, att de ska träffa en så här snäll imam som berättar om det snälla, tråkiga islam, för att de är liksom helt ointresserade av det. Alltså de är ointresserade av att det är hårt och ont.
Eller de är intresserade
av att, ja,
men det är som att man skulle försöka avprogrammera en sån punk-anarkist med att en snäll ABF-gubbe skulle sitta och berätta, så här kan du kanalisera din vilja till samhällsförändring.
Ja, men det vill säga då också, eller att han säger att det finns ett problem med muslimska brödraskapet och politisk islam som kanske försöker flytta fram sina positioner och är emot ett sekulärt samhälle och frihet som utgår från individen och för sådana där friskolor som den som var i Kalla fakta. Men att det problemet och problemet med de här nya jihadisterna är lite äpplen och päron, menar han då. Alltså om du ska hitta nästa jihadist ska du inte titta på en religiös pojke som sitter i en superkonservativ moské och ber hela dagarna. Han kommer kanske växa upp och tvinga sin dotter att ta på sig slöja. Men han kommer inte köra lastbil på Drottninggatan. Men även om man kan säga då att den här Gilles Kepel, han menar att jihadistkillarna förhåller sig till salafismen ungefär som militanta IRA förhöll sig till politiska IRA. Medan då Olivier Roy anser att jihadisterna har mer gemensamt med amerikanska skolskjutare eller kyrkobrännande norska black metal-musiker som knivmördar sina kompisar. Ja, men att islam blir då det här lämpliga utloppet då för rebellisk ungdom på glid som bara vill säga fuck you till allt. Och det beror då på att islam är läskigt för oss. Det skriver han, att de spelar, att det är islams, vår rädsla för islam är det liksom som exploateras. Och därför blir det det lämpliga utloppet.
Ja, men det tycker jag låter otroligt. För liksom att om man lever i de här samhällena och folk är jätterädda för muslimska terrorister, att liksom det är det som liksom djävulstyrkan var på 80-talet. Mm. Alltså typ att så, eller som de här norska satanisterna höll på.
Vi är rädda för islam, som Sivert Öholm var rädd för black metal.
Ja, men precis, exakt.
Så då är det frågan, är det vi som ska skärpa oss och inte vara så rädda för islam? Eller ska islam fråga sig, varför framstår vi som så läskiga?
Ja, nej, men de liksom leker med ett kulturellt mem, eller vad fan det nu heter.
Ja, exakt.
Som är, det är så här, den farliga.
Det är den farliga andre liksom för oss. Och ja, de kan så här exploatera det, vår rädsla. Nej, men jag tänkte, men även då om jihadistrekryterna då ofta är de här småkriminella, relativt nyväckta. Jag vet inte heller varför det i och för sig nödvändigtvis skulle betyda att det är den här Kepel säger, att det kan väl också vara en del av våldets orsaken då. Att hans forskning har då så här visat att sedan början av 90-talet har en mycket mer aggressiv form av islam fått fäste i franska förorter. 28% av Frankrikes muslimer har värderingar som är tydligt anti-la republik. Då att de är auktoritära och emot sekulär lagstiftning för polygami och sånt. Jag menar att det bara är en ihärdig propaganda som är där och fiskar. Eller det var en sån väckelse över hela världen lite grann. Att palestinska kvinnor hade inte slöja för 70-tal, bla bla bla. Att det bara är en sån ihärdig propaganda som är där och fiskar bland unga män som inte liksom hittat en plats, som är fast då i det här mellan sina föräldrars traditionalism och det omgivande samhällets sekularism, och de är vilsna och virriga, och att det kommer då predikanter sponsrade av Saudi oljedollar och de är där och bekräftar det de redan har som en vag känsla, att hela det här samhället kan fara åt helvete. Det är inte ditt fel. Det är det här islamofoba samhällets fel. det är fel att integrera sig i det här förljugna samhället. Pastoroa menar då att å andra sidan att om de skulle ha blivit sanna salafister så skulle de inte ägna sig åt självmordskulten, för att det då är en synd. Men jag menar att även om de flesta salafisterna inte tar till jihad, så går det väl ändå att förstå alltså hur den här då totalt fundamentalistiska och antimoderna samhället, ideologin, det här hatet för franska eller svenska staten, att det ändå kan vara en inkörsport till terrorism. Eller att den propagandan borde ju också kunna vara att det går en pil åt det hållet också. Även om Roas pil med orsakssambandet också stämmer. Jag vet inte riktigt. Det är ändå att båda kan ju ha lite rätt. Båda franska knullgubbarna. Eller hur? Kepler är mer höger och Roa är mer vänster. Att det är det gamla, men det är lite det gamla vanliga. Högerns svaghet är att den överskattar betydelsen av idéer. Vänsterns svaghet är att den underskattar betydelsen av idéer. Vad fint sagt. Har jag läst någonstans? jag fattar vad Roa menar, men det är ju också såklart, alltså bara om det är en sån miljö som man blir mer och mer fundamentalistisk och mer liksom på kant med det sekulära samhället, att man fattar ju också att deras predikningar går ju inte ut på att få folk att begå jihad, men det går ju ut på att få folk att leva, att liksom leva i en enklav och ta avstånd från samhället. Och...
Men jag tror nog att det behövs en extra liten, det behövs en extra grej för att verkligen bli en terrorist. Alltså som jag tror inte, eller liksom att man behöver ha ett våldskapital, någonting som inte är every man on the street kan inte göra det, tror inte jag.
Nej, de har ju den här grejen att de är thugs liksom.
Jag tror inte att om man tar liksom och försöker radikalisera en grupp på 100 pers att sitta och tjata någonting i deras öron, så tror jag inte att alla de 100 ändå kommer liksom att vara kapabla och utöva våld, utan bara vissa. Ja, och vad det precis beror på kan ju vara tvista de lärde, men det tror jag måste vara en psykologisk skruvlös.
Jag vet inte, men jag hörde någon så här prata om det, om typ i så här, liksom så här Hitlers och Stalins terrorvälden, att de som var alla de här hantlangarna, som var alla såna här SS-generaler och såna, att det är liksom människor som i alla demokratiska samhällen är gangster som maffia, att det är bara den typen, men de hamnar liksom högst upp i såna här samhällen.
Men det var liksom bara att kunna ha ett visst våldskapital, alltså bara för att kunna vara polis till exempel, eller väktare eller sånt där, så måste du liksom kunna ha någonting du kan plocka fram, som jag inte heller tror att alla män, eller liksom lite som jag, absolut aldrig skulle kunna göra.
Ifall någon lappar till den, får man inte bara säga oj.
Förlåt.
Då ska man kunna reagera instinktivt.
Jag vet inte så mycket om det här med affektionen. Så var Andreas Bader till exempel en person som hade någon slags våldskapital som inte average människa har.
Nej, just det.
Att han var lite mer av en psykopat än en vanlig person. Även om alla var indoktrinerade med samma ideologi, så var han mer kapabel att ta till våld och gilla det mer än andra människor.
Just det. Nej, men det här var egentligen mest bara en lång redogörelse utan egen vinkel eller take. Så kan det vara ibland. Alltså lite mycket den här veckan. Men det är ändå någon slags samhällsservice för dem som inte kommer orka läsa alla långa Guardian och New York Times artiklar jag har läst.
Men också gött för alla oss som inte har skulle förstå typ Frankrikes motsvarighet till agenda. Att här fick vi som en debatt. Ja. Fast du gjorde båda sidor. Du flyttade lite på dig också. Så här.
Just det.
Och slutade med att säga att båda hade lite rätt.
Jag lajvade fransk public service, helt enkelt. Nej, men jag tänkte, men om det är som Roa säger, så är det ju synd att vi inte kan få dem att bli djävulstyrkare istället. För även om de skulle döda lika många människor i attacker då, så skulle det mer bara vara något udda fenomen.
Det skulle ju inte slå mot en stor muslimsk majoritet.
Nej, precis. Det skulle inte skapa spänningar med världens 1,6 miljarder muslimer. Utan det skulle mer bara vara, vad är det här för jävla weirdos? Eller det skulle skapa spänningar då med fredliga black metal-lyssnare. Men det skulle kanske vara ett mindre världspolitiskt problem. Det skulle bli jobbigt för Ica Johannesson och Fredrik Strage. Men...
Okay. Precis.
Men vi ska ju åka till Paris i helgen. Så vi kanske kan gå runt i förorten och berätta om norsk black metal. Dela ut skivor med mig hemma och Bursum. Tycker du att IS är onda och true? Låt mig då berätta om greven.
Si vous pense que le IS kan inte komma på ordet för ordet. Et très mal. Je voudrais compter vous de le. Nej, men jag vet inte, jag tycker att det känns väldigt så här intuitivt att det verkligen är så som Roa säger, för att därför blir jag så jävla irriterad varje gång det händer en sån här grej att man måste höra eller liksom se folk skriva så här jättechockade, bara han som begick det här dådet på Drottninggatan, han brukar inte ens gå i moskén. Han så här, man bara nej, alltså.
Eller, alltså, han gick i moskén, men han var hög på kokain och kunde inte riktigt be ordentligt. Det var det de sa. Han var där och försökte.
Ja, men att det liksom är så här, att man hela tiden måste liksom understryka det. Och det tycker jag är så konstigt, för så kan man inte bara höja nivån. Vad ska vi göra för att terrorbrott som det som...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På Drottninggatan för knappt 2 veckor sedan inte ska hända igen. Ja, det här är ju en fråga som har ställts av många på senaste tiden. Bland annat så ställde tidningen Metro den här frågan till ett antal politiker för några dagar sedan. Och jag tänkte bara läsa upp ett av svaren som kom upp från den socialdemokratiska riksdagsledamoten Therese Lindberg. Hon svarade så här på frågan: vad vi ska göra för att terrorbrott inte ska hända igen. Det viktigaste är att resa sig över det vanliga politiska käbblet. Att politiken tillsammans visar att det inte låter oss skrämmas och fortsätter att trygga folkets säkerhet. Vi står på samma sida här, mot ondska, terrorism och främlingsfientlighet.
Okej.
Okay. Mm. Den här inställningen som Lindberg ger uttryck för här, den beskriver ju väldigt väl hur de svenska partierna har agerat, eller hur?
Mm.
Stefan Löfven bjöd in alla partier utom SD och Vänsterpartiet till ett blocköverskridande samtal om terrorbekämpning under veckan. Vi vet ju inte hur de här samtalen slutar, för vi har inte hört det när vi spelar in detta. Men vi har ju redan hört en hel del förslag där partierna är enormt överens. Jag tycker liksom att det har varit häpnadsväckande hur de här olika politiska partierna i Sverige inte alls har haft olika idéer utifrån vilken politisk ideologi man tillhör. Utan istället har man då liksom lämnat ideologi, eller käbbel, som Lindberg kallade det, bakom sig. Och istället då bara ställt sig på samma sida. Men vad är det då för sida, förutom att det är, med Therese Lindbergs ord, mot ondskan? Vad är det som den här blocköverskridande sammanslutningen tänker göra? Många har säkert hängt med i detta, men jag tänker ändå att det kan vara värt att ta igen.
Partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill ha fler inre utlänningskontroller. Det betyder att polisen kontrollerar om personer har rätt att vara i Sverige. Partierna vill också ha fler platser på förvaren där personer som ska utvisas kan bli inlåsta.
Mm. Har du lyssnat på klartext?
Mm. Jag lyssnar på det här Sweden News. Nyheter på lätt svenska.
Okej.
Okay. Det är väldigt behagligt. Jag har varit så trött och febrig, så det är väldigt skönt att lyssna. Men också tycker det är... Men också tycker det är bra därför att man förstår verkligen.
Ja, när någon säger, och det betyder, och så får man förklaringen. Underbart.
Mm. Ingen ideologisk debatt om det här. Liberalerna har ingen ideologisk invändning mot att spärra in folk som inte har begått brott i fängelser. Och ett parti som då har profilerat sig som uttalat antirasistiska, Miljöpartiet, har ingen invändning mot ökad rasprofilering då, för det är ju det som kommer bli följden om man ska göra såna här inre utlänningskontroller.
Förlåt, jag hörde inte klar texten. Jag tror jag blev för distraherad av att de pratade så konstigt. Så var det att man skulle spärra in folk?
Ja, men, alltså att om någon har fått utvisnings vad säger man, besked, så ska den kunna förvaras under tiden eller fram till.
Just det, om man bedömer att det är någon risk att den avviker och sånt,
alltså, så får man bara fängsla. Så är det ju redan nu och har varit jättelänge. Men att det ska vara ännu mer, alltså att man ska bygga ut det ännu mer. Alltså det har ju funnits ett sånt fängelse i Malmö där man alltså låser in folk som då inte är dömda för ett brott. Utan där har man ju faktiskt låst in också minderåriga och så. Så det är ju liksom lite kontroversiellt, skulle man kunna tänka, utifrån olika ståndpunkter. Men inte här. Och sen det här också då att man ska göra ökade då kontroller ifall människor uppehåller sig illegalt i landet. Och det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut vem man kommer hålla på att kontrollera hela tiden då.
Nej.
Utan det måste utgå från en ras, racial profiling, eller? Men det är i alla fall ingen som har debatterat detta, eftersom alla partier då har rest sig över politisk debatt och istället gått lös på enighet. Okej, men vad mer ska vi göra då?
Kristdemokraterna vill också att Migrationsverket ska kunna sätta elektronisk fotboja på personer som ska utvisas.
Ja, just det. Men just det är ju inte bara KD som vill det, utan även då Miljöpartiets Gustav Fridolin uttryckte ju detta önskemål.
Mm.
Så KD och Miljöpartiet tänker då tillsammans visa terroristerna att politiken inte låter sig skrämmas. Och det tänker de göra genom att bli samma parti.
Det är, ja precis, men det är i alla fall inte käbbel.
Nej, det är verkligen inte. Renons på käbbel. Men vad mer ska partierna göra?
Regeringen vill att det ska bli olagligt att vara med i en terrororganisation.
Ja, vad är en terrororganisation kan man ju då fråga sig. Vem ska bestämma vad det är? Hur är det förenligt med föreningsfriheten och så vidare och så vidare? Att bara vara med i en terrororganisation utan att begå ett brott, är inte det då att straffa en åsikt som folk har och har ändå inte åsiktsfrihet, bla bla bla. Är några av de invändningar man hade borde kunna komma från andra partier som sitter i opposition mot regeringen. Men vad tycker de andra partierna om det här?
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är positiva till en kriminalisering. Liberalerna är positiva om det inte går ut över föreningsfriheten i grundlagen. Också Miljöpartiet öppnar nu för en lagändring.
Mysigt, eller hur? Alla är ense.
Ja, exakt. Jag såg när Gustav Fridolin intervjuade om det där. Att han, eller man fattar att man vill stoppa dem från folk som hjälper typ IS eller terrorister att operera, att man ska kunna sätta dem i fängelse. Men det är så här att ifall du så här stöttar deras verksamhet, gör det genom att så här skriva något IS-positivt på Facebook, ska du liksom hamna i finkan då? Det känns lite ogenomtänkt.
Och det finns ju också så här massa fall, alltså det sitter till exempel folk inspirerade i Frankrike på grund av någonting som någon så här miljöorganisation inför så här klimatstoppmötet till exempel i Paris, som inte är misstänkta för ett brott eller inte planerat något brott, men att man då tänker att, alltså som har att göra med detta, att eventuellt ha hjälpt eller sympatiserat med någon miljöorganisation som man anser sysslar med odemokratiska metoder och så vidare.
Allt som är civil olydnad typ kommer kunna.
Ja, eller typ så här, det är liksom i alla fall skulle det kunna diskuteras.
Mm.
Men istället så har alla partier börjat agera som en grupp, som om det är så här slutscenen i en musikal där två rivaliserande gäng plötsligt blir vänner. Och istället för att skrika och putta på varandra börjar de dansen som koordinerad dans.
Mm.
Ebba Busch Thor kommer plötsligt in i plenisalen utklädd till Gustav Fridolin med chinos, sån miljöpartistisk kofta som är Grease. Då kommer Gustav Fridolin in och då har han klätt ut sig till Ebba Busch Thor. Och så är det så, va? Alla har blivit samma gäng, sjunger You're the one that I want.
Det är så jävla typiskt Sverige där. Jag tycker det är pinsamt. Det är så himla skämmigt.
Jag tycker det är så vidrigt. Jag bara tycker att det är så jävla... Hur kan man vara en så jävla dålig politiker? Alltså, hur kan man vara så dålig på politik? Det fattar inte jag. Så här, varför har inte de här människorna då, typ Miljöpartiet, varför har inte de hittat på egna förslag? Varför har de inte hittat på andra förslag som till exempel inte håller på med racial profiling? Varför, eller liksom, jag menar, varför har de inte två olika idéer som de kan debattera?
Det är också så himla konstigt att vara politiker och liksom avfärda politik som käbbel, som om det skulle vara något dåligt när det är själva liksom grundstommen av demokrati.
Också otroligt absurt att säga så här: terroristerna vinner ifall vi har olika åsikter. Det bästa sättet att bekämpa terrorismen är att avskaffa politisk debatt och istället bara randomly införa olika lagar.
Nu gäller det att försvara demokratin här, så därför måste alla ha samma åsikt.
Men det är som ett sånt möte på typ Sveriges Radio när man ska spåna fram en idé och alla sitter i en ring och säger något och alla måste säga ja till idén. Även om den är svindålig.
Ja, men jag menar, det är det här som är typiskt i Sverige, att man kan bara ha en idé samtidigt. Att nu ska alla ha den här hårdare tag-idén. Det finns så många exempel på det, att det är som med allting, att Sverige gick från mest reglerade skolan till mest avreglerade skolan i världen på ett halvår. Och då när det gäller liksom den här, ja, men när det gäller, har gällt så här flyktingpolitiken då, som har varit i ena änden, att alla var på det här laget, säga att Tobias Billström är rasist för att han nämnde volymer, och sen så springer alla tvärs över liksom båten till andra sidan som en man plötsligt. Man kan bara ha en tanke i taget.
Mm, och det gör en ju helt livrädd. Då ska liksom Gustav Fridolin förvandlas för en polisstat nu liksom imorgon.
Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Tack för att ni möjliggör produktionen av en av Möllevångens allra intressantaste poddar, skulle jag säga i alla fall. Partymålet, förstås. Och framförallt tack för att ni skapar trygghet för alla akademiker där ute i det stora oroliga havet som kallas arbetsmarknaden. Akademikernas A-kassa kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Och vi är oerhört glada att ha fackförbundet Jusek som sponsor. Jusek-medlemskap innebär ju en fet inkomstförsäkring. A-kassan ger, som ni vet, då ersättning på 80% av lönen upp till 25 000 kronor för den som har blivit av med jobbet. Men Jusek-medlemskapet ger dig ett skydd upp till 80 000 kronor. Så känner du att du är en sån som hellre vill ha 80% av 80 000, då lägger du till 251 kronor utöver hundringen du betalat i A-kassan. Så det kostar alltså bara 351 kronor totalt att vara med i Akademikernas och Jusek. Det är ju ingenting. Det räcker till en öl i Stockholm, eller så räcker det till 17 falafelrullar i Malmö, lagade av människor som inte precis är med i facket. Så gör inte Ygeman besviken, utan lägg pengarna på A-kassa och fackmedlemskap istället. Och Jusek har just nu också kampanjen Vi vet. Den vanliga associationen när man säger Jusek är att det är juristernas förbund. Men det är inte hela sanningen. Två tredjedelar av Juseks medlemmar jobbar med annat än juridik. Ju i Jusek står för jurist, står för samhällsvetare och EK står för ekonom. Men det är fortfarande inte hela sanningen. Du organiseras också av Jusek om du är kommunikatör eller personalvetare eller systemvetare.
Så många twister här.
Ja.
Det hade varit för långt om det skulle heta Jusek PK.
Nej, nu blir det inga fler initialer. Nej. För de här mera nytillkomna yrkesgrupperna. Men grejen är då att det är inte så många yrkesgrupper. Jusek jobbar för några få. Och då har de också kunskapen om din specifika yrkesroll. Att det är en fördel jämfört med vissa av de stora fackförbunden som har jättemånga yrkesgrupper som trängs under paraplyt. Men Jusek har då sex. Så det är då Vi vet. Så om du tillhör någon av de här sex yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka om medlemskap i Jusek. Och just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan jusek.se/vivet. Otroligt bra läge att gå med. Vi säger inte vad erbjudandet är, utan du måste gå in och kolla själv. Tar du steget och går med i Akademikernas A-kassa och /Jusek tack vare den här podden, får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Ja, det här är ju egentligen en podd om politik och samhälle. Men jag tänkte att eftersom det precis varit påsk så är vi nog många som hunnit fundera över det här med tro och andlighet. Särskilt som det den här påsken blev ställt utom allt rimligt tvivel att Gud faktiskt finns och vakar över oss. Men mer om det alldeles strax. För jag tänkte bryta av det här vanliga politiktuggandet och terrorismsnacket med en egenhändigt producerad radiodokumentär om andlighet. Jag har ännu inte pitchat in den till P1, men om någon därifrån lyssnar så kan ni se det här som ett pilotavsnitt. Jag kallar den här dokumentären Rum för tro, under titel När Herren visade sin godhet. Mycket nöje.
Hej vänner och ni som ännu inte tror. Denna påsk, 2017 år efter Jesu, ja, vad är det nu? Födelse eller död? Vem har koll egentligen? Denna påsk i alla fall så skedde ett mirakel mitt framför våra ögon. Få kan ha missat det här miraklet eftersom det beskrevs i alla de stora svenska tidningarna. Aftonbladet, Expressen, GP, Sydsvenskan och Publicismens flaggskepp, Nyheter 24. I centrum av miraklet står ingen mindre än Hollywoodfrun Gunilla Persson. På skärtorsdagen kunde vi följa dramat med Gunilla Perssons nedbrända hus. En granne i Los Angeles hade lämnat tinnerburkar framme och de hade fattat eld och flera hus brann ner. Gunilla Persson vaknade lyckligtvis och slog larm. Ett 80-tal brandmän kom till platsen och familjen kunde räddas från lågorna. Men det som inte fick hända hade hänt. Älskade katten Tusse hade brunnit inne. Tusse, även kallad Tusse Tiger. Gunilla Persson är en andlig människa. Ändå skulle ingen klandra henne ifall hon där och då vacklat i sin tro. Vi känner alla till det klassiska teodicé-problemet. Om Gud finns, varför låter han oss lida? För Gunilla Persson kunde det lätt ha blivit Tusse-tiger-problemet. Om Gud finns, varför lät han Tusse dö? Men som tur var är Gunillas tro benfast. Familjen Persson hade inte tänkt återvända till ruinerna av huset. De var förlamade av sorg. Men dottern Erika behövde hämta en skolbok så de åkte dit ändå. Den döda katten låg i en sopsäck på trappsteget. Allt var förfärligt. Då plötsligt hörde Gunilla ett jamande. Hon säger till Aftonbladet: min första tanke var att det var grannens katt, Bernie. Men sen kände jag igen ljudet. Det var litet men starkt. Jag tänkte, herregud, det låter som Tusse. Och mycket riktigt, nu var det Tusse som kröp fram ur ruinen.
Tusse!
Det visade sig att den döda katten i sopsäcken i själva verket var grannens utekatt Bernie. Brandmännen hade bara sagt att det var en orange katt som dött. Inte orange och vit som Tusse. Noob mistake. Det var ju bara Bernie. Tusse var vid liv. Lyckan visste inga gränser. Jag läser vidare i Aftonbladet. Att händelsen inträffade mitt under påsken bara stärker Gunillas tro. Hon säger: både jag och Erika tror till 100% att det här var ett tecken från Gud. Det är Gud som ledsagat oss och visat för oss att vi aldrig ska släppa tron på honom. Hör du det, Bernies ägare? Hade du inte varit en otrogen ateist som döper din katt efter vänsterdemokratiska politiker, så hade du också fått känna Guds godhet. Guds godhet fungerar ju så att den ignorerar alla hemlösa narkomaner på Los Angeles gator, alla döende cancerpatienter på sjukhusen, den brinnande Bernie och de två människorna som blev allvarligt skadade i den här branden men som bara nämns i förbifarten i artiklarna. Alla dessa väljer Gud att ignorera när han riktar sin godhet mot sin trogna lärjunge Gunilla Persson, Hollywoodfru, och hennes orangea lilla Tusse. Vi är så lyckliga, säger hon. Och Tusse är så glad. Han tittar på mig med sina stora, trofasta ögon och spinner högt. Katter är så smarta. Kanske inte Bernie, va? Den skeptiskt lagde kanske frågar sig varför Herren i all sin godhet lät Gunilla Perssons hus brinna ner från första början. Men sådana tvivel har vi inte plats med i dokumentären Rum för tro. Istället ägnar vi sista sekunderna av programmet till att glädjas åt att det var Tusse Tiger som överlevde branden och inte Bernie. I sanning ett Guds mirakel denna påsk. Fuck you, Bernie.
Ja, men vad härligt. Äntligen var det ett formbrott. Mm. Äntligen en kreativ tanke efter 147 avsnitt.
Kommer det fler avsnitt av Rumpet, tror
jag? Jag vet inte. Om jag blir inspirerad.
Om det kommer något mer mirakel.
Precis, det krävs mirakel för att Rumpet, tro ska existera.
Ja.
Men var det här autentiska reaktionsljudet från Persson? Att de filmade när de hittade tuffen där?
Ja. Det pågick väldigt länge. Jag tog bara ut de där. Men jag tyckte det var roligt att många tidningar hakade på det här och verkligen hade liksom ordet mirakel i titeln. När då miraklet är att en katt dog istället för en annan katt.
Ja, men det var för väl att det inte var tusse.
Ja, det var det. Jag tror vi alla är väldigt glada för det.
Mm. Ja, men vad kul. Vi kommer åka till Frankrike då, jag och Ola, för att bevaka det franska valet från första paket. Kommer du att göra det, att gå ut i
förorten? Vi kanske ska ta med oss en så mycket.
Kommer du våga det? Jag kommer bli superimponerad om du går ut och minglar med folk.
Att du och jag går inte och frågar så här, vad tänker du rösta på? Varför det? Jag skulle faktiskt vilja fråga en sak. Vad tycker du om Macrons förhållande med
sin gamla lärarinna?
Mm. Du vet att en av kandidaterna blev ihop med sin lärare när han var 16 och hon var typ 40. Mm. Och sen kunde de inte bli ihop då, för det var en skandal, för hon var gift. Sen skilde hon sig och gifte sig med honom när han var 18 och de är fortfarande ihop.
Oj!
Ja, de gifte sig ganska långt senare, men de blev ihop.
Gud, jag har koll på franska valet. Jag känner att jag har
detta är det enda jag vet. Jag hade bara koll på en snaskig privatlivsdetalj.
Han är ju ung. Han är ju typ 77, tror jag, Macron. Och hon är...
77.
Ja. Ska vi runda av?
Ja, det gör vi.
Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa, Fackförbundet Jusek och Malmö Musikstudio. Vi finns på lilladrevet.se och vi har en Facebook-sida. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Liv Strömqvist och Anna Johansson. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej, hej!
Hej då!